Jag hade ett bibelstudium här en kväll, eller om det var en förmiddag, om uppenbarelseboken, symbolerna i uppenbarelseboken. Alltså, för att vi ska lära oss förstå uppenbarelsebokens språk, så började vi där så smått att ta upp några av de symboler som sedermera kommer igen rakt genom hela uppenbarelseboken. Och vi gjorde några anteckningar där. Jag ska faktiskt dröja kvar i samma kapitel också ikväll, för att det är ingen idé att gå vidare om det inte finns förutsättningar att tillgodogöra sig det språk som uppenbarelseboken använder för att vi ska förstå vad som har sagt. Men nu vill jag hjälp av er. Ni ska bara skriva på tavlan här vad vi har sagt tidigare. Och så ska vi ytterligare lägga till några saker till det som tidigare har framkommit. I uppenbarelseboken 6 så hämtade vi fram några symboler. Och jag tror att det här är väldigt viktigt, för att jag skulle nästan kunna tänka mig att uppenbarelseboken är en stängd bok för de flesta. De läser den inte. En del säger att de blir helt förvirrade när de läser uppenbarelseboken. Och ändå också skulle jag vilja tro det, att den mest angelägna skrift utav Bibelns skrifter, den mest angelägna för oss, är just uppenbarelseboken. Och en hel del av det som står i uppenbarelseboken har ju redan gått till fullbordan. Vi skulle kunna peka ut olika ting ifrån exempelvis den här perioden 1905 fram till 1975, där vi kan se vissa saker gått i bokstavlig uppfyllelse. Uppenbarelseboken har helt enkelt bekräftat, alltså profetia har blivit historia, och det ligger bakom. Och jag tror faktiskt att vi ska försöka här nu att just med de här symbolerna som grund försöka ta reda på vad det kan avse för någonting. Och när vi nu talar om uppenbarelseboken 6, så vet vi att de innehåller de 6 insegeln, eller de 6 första insegeln som bryts. Och det är de här insegeln som då de öppnar för oss framtidens bok. Vi får blicka in i händelseförloppet. Och låt oss nu läsa, som jag sagt, uppenbarelseboken 6. Och vad vi då möter där, för det första så möter vi hästarna. Alltså det första som vi möter där, det är ju beskrivningen utav de här hästarna. Alltså hästar med ryttare. Och de är ett landtalet, hur många är de? De är 4 ryttare. Det är hästar med ryttare. Jag tror vi stannar en liten stund där. Även om vi icke ska syssla så väldigt mycket med innehållet, så ska vi i alla fall stanna en liten stund. Det är hästar med ryttare. Det är 4 till antalet. Och de har olika färger. Olika färger. Med 4 till antalet, med olika färger. Och vad är det för färger som de har, de här ryttarna, eller de här hästarna? En vit häst, en röd häst, en svart häst och en blekgul häst. Färgkombinationerna här är inte oväsentliga. Jag tror att man förenklar det här om man hoppar förbi färgerna, eftersom Bibeln betonar det. Och vi ser på flera andra ställen att just färgkombinationer kommer igen. Och vi nämnde just i det 9:e kapitlet, i det 9:e kapitlets 17:e vers, där kan vi läsa: och hästarna och männen som sutto på dem. Alltså det är ett väldigt rytteri som träder fram där i det 9:e kapitel och den 16:e versen. Och antalet ryttare i de ridande skarorna var 2 gånger 10 000. Jag fick höra att det var så många. Antalet är intressant, sannoliken. Antalet är intressant. Men sen så läser vi vidare: och hästarna och männen som suttit på dem tädde sig för mig i min syn på detta sätt. Observera, männen hade eldröda och mörkblå och svavelgula pansar. Lägg märke till männen hade. Där har vi den här färgen: eldröda, mörkblå och svavelgula pansar. Vi lägger med det. Männen hade, inte sant, de här färgerna. Men nyss har vi sett att det var hästar som hade. Alltså, vad läste vi? Vi läste om hästarnas färger, inte sant? Och den var vit, den var röd och svart. Men här står det inte om hästarnas färger, utan här står det om ryttarnas, vadå, pansar. Observera det. Och det ska vi också återkomma till. Men det heter männen hade eldröda och mörkblå och svavelgula pansar. Och så kommer det då, som du Astrid läste, och hästarna hade huvuden som lejon. Och så kommer det, och ur deras gap gick ut eld och rök och svavel. Av dessa tre plågor, av elden och röken och svavlet, som gick ut deras gap, dödades tredjedelen av människorna. Alltså, vi ser här att det förekommer färgkombinationer. De hästarna hade vissa färger och de här ryttarnas pansar hade vissa färger. Och då kan man ställa frågan, varför betonar nu uppenbarelseboken just färgerna? Vad vill färgerna säga oss? Exempelvis, vi läste om den vita hästen. Vad kan det handla om, den vita hästen? Vi går vidare det här sammanhanget. Och ja, vad vill färgen säga oss? Eller vad vill hästarna säga oss? Hästar och ryttare, tror du att det är fyrbenta fysiska varelser som drar fram, så att säga, genom universum? Eller är det ett symboliskt språk? Vad kan det handla om? Vi kan gå till Uppenbarelsebokens 19 kapitel. Uppenbarelsebokens 19 kapitel. Men vi ska skynda oss att läsa Bibeln här, för vi ska hinna med ganska mycket ikväll. Även om vi naturligtvis ska till att vi inte forcerar, så behöver vi i alla fall försöka komma fram till någonting mer än det vi läste förra gången. I Uppenbarelsebokens 19 kapitel, där heter det så här i 11 vers, då: jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst, och mannen som satt på den heter trofast och sannfärdig, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var så som eldslågor. Och så vidare. Och så heter det i den 14 versen: och honom följde på vita hästar de himmelska härskarorna, klädda i fint linne, vitt och rent. Och från hans mun utgick ett skarpt svärd, varmed han skulle slå folken, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds allsmäktiges stränga vredes vinpress. Och på sin mantel över sin länd har han detta namn skrivet: konungarnas konung och herrarnas herre. Ja, här är också talat om hästar. I Uppenbarelseboken så står det om vilddjuret och skökan på följande sätt i det 17 kapitlet, i den 7 versen. Där möter vi den här föreningen mellan vilddjur och skökan, och då sägs det i några få ord, alltså, hur förhållandet är mellan vilddjuret och skökan. Och ängeln sade till mig: varför förundrar du dig? Jag ska säga dig hemligheten om kvinnan, och så kommer det, och om vilddjuret som bär henne. Om vilddjuret som bär henne och som har de 7 huvudena och de 10 hornen. Alltså, det heter att vilddjuret bar skökan och hästarna bär ryttarna. Och nu är frågan den: vad är vilddjuret och vad är skökan? Är skökan en kvinna i fysisk mening? Och är vilddjuret ett vilddjur i fysisk mening? Vad är vilddjuret? Vad är vilddjuret? Det vet vi. Det är en person, i och för sig är väl det riktigt. Men är vilddjuret bara en person? Det är väl ett rike och ett system, eller hur? Och skökan, vad är det då? Vi läser om vilddjuret som bär skökan. Alltså, och vi märker den här föreningen. Nu är frågan den, vad är då sjökan? Om vilddjuret är ett rike och ett system och dessutom en person, ska vi säga så här nu då, för att förenkla det hela, vi gör enkelt nu då, så säger vi så här: vilddjuret är ett rike och sjökan är kyrkan. Alltså, jag säger det här bara för att vi ska förstå att det hela tiden handlar om någonting mer än individer. Det handlar om maktblock, konstellationer, alltså som så att säga förutsätter varandra. Det ena förutsätter det andra, bärs upp, det ena bärs upp av det andra. Det är väldigt viktigt att vi är klart för oss det här, därför att det handlar faktiskt om maktkonstellationer. När det nu heter att vilddjuret bär sjökan, vad vill det säga oss? Det är också betydelsefullt att få klart för oss att det finns ett speciellt sammanhang, och ingenting så att säga är slumpmässigt framställt, utan det finns ett sammanhang och det finns en detaljrikedom som uppenbarar det här systemets art. Att vara buren, vad innebär det i den här meningen? Om vi nu vänder oss till det sjätte kapitel, där vi nu talar om hästarna och ryttarna. Ryttarna, de bärs alltså utav hästarna. Så behöver vi göra klart för oss, vad kan de här ryttarna, analogt med det jag sagt om vilddjur och sjökan, tänkas betyda? Vi säger exempelvis så här att den röda hästen, det betyder vad då? Det betyder krig, har vi hört. Jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror inte man kommer förbi det här problemet genom att säga så här, att det har med militära förvecklingar och konflikter att göra, att det skulle ha med krig att göra. Det vill säga, det står inte att freden skulle tas bort ifrån jorden. Det står det väl inte, utan det står att friden, står det inte det, skulle tas bort ifrån jorden. Och det var alltså resultatet utav den tredje, eller utav den röda hästens framfart. Nu får ni lyssna här. Vad lägger vi märke till om den här röda hästen? Alltså, hade det stått freden skulle tas bort, då hade vi tänkt oss att det handlar om det handlar om politik. Va? Är det inte så? Alltså, fred, då tänker vi på politik. Det vill säga, Vi har ett helt profant uttryck. Varför jag betonar det här, det är därför att vi ska se Det här sammansatta systemet, som inte bara representerar så att säga politiska maktmedel, utan på samma sätt också fred, politik. Men frid, då tänker vi inte på politik, då tänker vi andra banor, gör vi inte det? Vad tänker vi då på? Då tänker vi på religion. Är det så? Då tänker vi på religion. Alltså, vad vi måste göra klart för oss, det är att hela vägen så möter vi ett religiöst inslag, även då det ter sig i övrigt ganska profant och världsligt, så finns det ett religiöst inslag. Och detta att friden ska tas bort ifrån jorden, det innebär inte att kanonerna börjar dundra och bomber kastas över nationerna, utan vad det i första hand handlar om, det är den mentala förberedelsen för det kaos som stundar, som är nödvändigt för fredsapostelns framträdande. Vi ska inte dröja länge med det här heller, men jag vill bara betona det, att vi ska göra klart för oss att hela vägen så handlar det om förberedelser för någonting, när den ena så att säga akten är avslutad, ridån går ned, så avlöses den av en ny akt, och jag höll på att säga här skådespelet förs framåt mot slutet, till den sista akten, dramats slut. Det ena läggs till det andra, och så småningom, även om varje akt så att säga i och för sig är epoker, så står de inte oberoende av varandra, utan det hela, jag höll på att säga, skeendet förs framåt emot det sista, hela dramat förs framåt mot den sista akten. Men då vill jag fråga här, hästar med ryttare, vad kan det vara för någonting? Vi kanske ska tillåta oss att ta upp den här frågan om den vita hästen. Det är ju väldigt intressant. För det första, vita hästen. Jag skulle vilja veta, vad kan den vita hästen vara? Och vad är det den, vad handlar det om? Alltså, om vi nu lämnar tanken på vem den här vita hästen och ryttaren kan vara, låt oss först tänka på principen. Alltså, vilddjuret bär upp skökan, hästen bär upp ryttaren. Frågan är den här, alltså, vad vill hästen säga för någonting? Vad är det, kan det handla om? Men när vi tänker oss in i skriften här, den här skriften talar här symboliskt om just hästen. Det bärs upp av något, det ena bär upp det andra. Och sen så skickas det här åstad ut över hela mänskligheten. Och så ser vi då resultatet som uppenbarar sig. Alltså, först kommer den vita hästen, sen så kommer den röda hästen. Och man kan ställa frågan, den vita hästen som drar i stad, och den hästen är tydligen våldsam, segerrik, därför att den får gå ut för att segra. Den går ut för att segra. Vad kan det här vara för segertåg? Är det evangeliets segertåg? Va? Nej, men alltså, vi ska tänka, jag tar det lugnt och stilla här, därför att vi får tänka, vad kan det vara? Är det evangeliets segertåg, den vita hästen som drar och staplar segrar? Och så har den också vissa symboler. Vad har den för någonting, den här ryttaren? Vad står det om honom? Båge och en segerkrans. Han har sagt att det här kan inte vara något gott, eftersom det är en båge. Och bågen, det är väl inte fridens symbol precis. Alltså, om man tänker sig det, båge, vad är bågen för någonting? Vad är det, bågen? Vad är det för någonting? Det är ett skjutvapen, ja. Nu vill jag bara fråga er, Är den vita färgen, jag höll på sig, reserverad för Gud? I frälsningsuppenbarelsen, eller kan man också tänka sig att den vita färgen finns i Satans tjänst? Är den vita färgen reserverad för Gud, eller finns det möjligheter också att Satan använder sig av den vita färgen och har den vita färgen, så att säga, möjligheter att är den vita färgen reserverad åt Gud? Är det Guds verk? Va? Men bågen då, är den reserverad för Gud också? Har både Gud och Satan en båge? Skjuter de pilar båda två? Vad heter de pilarna? Otrons brinnande. Är det Gud som skickar ut dem? Va? Är det fienden som sänder ut dem? Men den här segerbågen här nu då, de här pilarna, vad kan det vara för någonting? Är det otrons pilar? Den vita hästen. Och han drog ut och segra, heter det. Vad är det som ska segra? Är det antikrists välde? Är det det? Vad är det som ska segra? Jag tror att det är evangelium. Va? Man har sagt så här, att det kan inte vara Kristus det handlar om, därför att då skulle Kristus kalla på sig själv. För det heter kom, heter det, kom. Och jag såg lammet bryta det första av de sju inseglen, och jag hörde ett av de fyra väsna säga så som med tordens röst, kom. alltså därmed menar att det ligger liksom en motsägelse, men det tror jag vi kan lämna därhen, för att det är helt oväsentligt. Förmodligen och ganska säkert för övrigt är det väl så här att det handlar om evangelium, om evangeliets segertåg. För jag kan aldrig tänka mig att det skulle finnas någon epok i mänsklighetens historia där uteslutande det onda skulle få operera ensam. Tror du det? Nå, då är frågan det, vad kan det handla om här nu då? Handla om. Det är en ryttare och det är hästar. Jag vill ha klarhet i det här. Så nästa insegel bryts och då ropas det igen: kom. Då kom en annan häst fram, en som var röd. Och åt mannen så att bli givet att taga friden bort från jorden, och åt mannen som satt på den, då det blev givet att taga friden bort från jorden, så att människorna skulle slakta varandra, och ett stort svärd blev honom givet. Och då vill jag fråga er här, om den ena hästen nu talar om evangeliets segertåg och ryttaren på den hästen är evangeliets budbärare, då vill jag fråga er, vad kan det här handla om? Jag ska faktiskt göra någonting som kanske kan se lite djärvt ut, men jag ska göra det. Det är den vita hästen, den röda hästen. Vad är det ryttarna här gör? Det är frågan om att de personifierar. De personifierar, och då för någonting, eller kroppsligar idé eller lära. Och denna idé och denna lära personifierar ryttaren. Den bärs ut av starka krafter, ja, och utav snabba krafter. Men då kan man tänka sig så här: den vita hästen, gör ett djärvt experiment här. Den vita hästen, vilken lärare det då? Den vita hästen, det måste väl då vara den heliga ande, eller hur? Sant? Är det så? Det måste vara den heliga ande, heliga andes väldiga kraft som bär ut Jesu lära genom ryttaren, det vill säga de budbärare, andesmorda budbärarna, som går åt stad för att bära ut Jesu budskap till människorna. Evangelium riket ska predikas för allt folket. Står det så? För allt folk. Alltså, det vita heliga andes, den heliga andes kraft. Det är burna. Och nu är vi tillbaka till det här igen, vilddjuret och skökan. På samma sätt som vilddjuret bär upp skökan, så finns det en kraft som bär upp. Vad är det för någonting? Den heliga ande, hästen här, den heliga ande i församlingen. Va? Men om vi tänker att den röda hästen, för att komma fram till motsvarigheten, hur är det nu? Är det så här att det ena avlöser det andra? Först kommer den vita hästen, och så drar den i mål, och sen så fortsätter det med den röda hästen, och så går den i mål, höll jag på att säga, och så kommer den, va? Nej, utan det är bara så här att de börjar inte samtidigt, utan de går parallellt. Så de löper parallellt med varandra, kan man säga, genom tiden. Och nu är det frågan om att de här krafterna, de här makterna, de påverkar, så att säga, i sitt lopp. Så påverkar de och förbereder människor för det som kommer efter dem eller tillsammans med dem. Nu är frågan den röda hästen, vad kan det vara för någonting? Om i det ena fallet handlar om Jesu lära och den heliga andes kraft, vad handlar det då exempelvis i det andra fallet om? Jag vill göra klart för att det är djärvt jag säger här nu, men jag gör det i alla fall, för att jag vill att ni ska börja reflektera på de här sakerna. Jag tror att vi kan sätta 1905 här, då anden föll i Los Angeles. Jag tror vi kan sätta det. När den röda hästen träder fram, jag tror vi kan skriva 1917 här. Och jag tror att vi kan skriva så här: Jesu evangelium. Och här tror jag vi kan skriva Marx evangelium. Det tror jag vi kan skriva. Jag tror att här har vi Jesu evangelium 1917. Där har vi det som sker i Ryssland. Jag tror att detta är en oerhört allvarlig sak som sker. Och det sker inte utav en tillfällighet naturligtvis, utan där vi är förberett i andra världen. Då träder så att säga idén, filosofin fram, och den förkroppsligas i ett folk. Och så har vi det här igen. Det är ett rike som bär upp filosofin, idén. Exakt? Har vi det här igen. Och riket i det här fallet, det blir Ryssland. På samma sätt kan man säga, här har vi Jesu evangelium. Det är inget rike som bär upp det, utan det är församlingen som bär upp det. Men vad är det då för ande som härskar och som bär fram detta Marx evangelium? Antikrists ande, världens ande. Och där har du den där röda hästen, som är ett sånt otroligt, ett sånt otrolig kraft, och jag höll på att säga med en sån väldig intensitet, drar ut över hela världen. Nu vet jag att världen inte kommer att bli kommunistisk i rysk tappning, heller inte kinesisk, men ett faktum är att den här röda färgen, den har med någonting väsentligt att göra, och det ska vi se senare när vi fortsätter att läsa i samma kapitel. Vi ska ta lite och titta lite på den svarta här också. Jag tror vi ska ta 1917 Marx evangelium, 1905 Jesu evangelium. Det handlar alltså om andeutgjutelse av anderiktningar och andekrafter, som naturligtvis bärs upp. Alltså jag skulle säga så här: idén, ideologin, filosofin bärs upp av en inspiration. Marx lärare naturligtvis inte ensam här, utan jag har tagit det som ett exempel. Det finns flera. Och därför så kommer också den svarta färgen med i bilden. Och så kommer den gula. Ska vi titta lite här då? Vi kan läsa den femte versen. Ja, eller ska vi, eller vad som sägs ju, vad som sägs om den här röda hästen. Läs den versen som handlar om den röda hästen, så kan vi känna igen det. Läs den versen.
Då kom en annan häst fram, en som var röd, och åt mannen som satt på den blev givet att taga friden bort ifrån jorden.
Ja, mannen som satt på den blev given att taga friden bort ifrån jorden. Och nu vill jag säga er en sak, hörni. Den socialistiska idén, den är inte politisk i första hand, den är religiös. Ska ni komma ihåg, socialism handlar mer om religion än om politik. Det ska ni alltid göra klart för er. Därför att socialismen, som menar sig vara ha en materialistisk världs- och livsåskådning, den är till sitt innehåll mycket religiös. Och benägenheten har hela tiden varit den här, framförallt i den tappning som vi har sett socialismen, att den har visserligen detroniserat Gud, skaparen, men den är verkligen inte gudlös. Den har satt en annan gud i det ställe. Och vilken gud har man satt i den sanna gudens ställe? Naturligtvis inte Kristus. Men vilken gud då? Nej, det var väldigt bra att jag tog upp det här, för det här behöver ni veta för att kunna svara kommunisterna när de kommer. För nu ska vi ut och kämpa mot kommunismen. Va? Ja, människobegudningen är det riktigt. Men vilken frestelse, så att säga, har man haft i de kommunistiska länderna? Och det ligger själva i socialismens dynamik. Det måste man bli så. Vad sätter man i Guds ställe? Staten. Och därnäst, vad då? Staten och partiet. Och det är nästan identiska begrepp. Alltså därför att, och vi kan komma ihåg en sak, att lojalitet mot staten, lojalitet mot partiet, den är så långt driven, så att därest man icke så att säga står solidarisk lojal, så riskerar man någon form av, vad säger du? Men vi vet, vi känner till koncentrationslägren. Ja, det moderna, vi känner till mentalsjukhusen, det nya systemet att bearbeta människorna mentalt för att göra dem samarbetsvilliga. Och därför, nu kommer vi till det här att de skulle ta friden bort ifrån jorden och inte freden. Så det första han handlar inte om vapenskrammel, och ändå så handlar det om ett svärd som blir givet. Men det svärdet, det är inte ett svärd i militär mening, därför att det står om svärd i den meningen också att Guds ord är ett tveeggat svärd. Vad menar vi då? Guds ord är ett tveeggat svärd. Det vill säga att svärd i den här meningen, det handlar om filosofin. Alltså vi skulle kunna kalla våldsfilosofin. Och vad säger den renodlade kommunisten till exempel till en sån fråga som revolution? Och vi ska komma till det, vi ska skynda oss, vi ska komma till det. Vad säger den renodlade kommunisten om revolutionen? Vad kan man säga om kommunismen? I sin renodlade gestaltning så är alltså kommunismen en våldsfilosofi. Det är en våldsfilosofi. Det finns ingen möjlighet med någonting annat. Den representerar våldet. Men det är där alltså paradoxen ligger. Därför att det är ju massans kamp, kan man säga, för frihet, för rättvisa, för jämlikhet. Och den här sidan av saken kommer ni ungdomar att få brottas med oerhört vad det lider. Därför att det ligger nämligen någonting förstucket, attraktivt, någonting oerhört imponerande i denna filosofi. Och framförallt när man möter hos idealisterna, då är den rent ut sagt förförisk. När man möter hos idealister som är redo, så att säga, att ge sitt liv för det vi skulle kunna kalla jordens vadå på brödring och arbetarskarornas frigörelse. Det är väldigt budskap det. Det är ett fantastiskt bud. Tänk på att gå ut till proletariatet och säga, vad sjunger man i Internationalen? Upp till kamp mot kvalen. Vilka kval sen? Det låter det här är oerhört, förstår ni. Det är ett väldigt område. Och det här ligger en väldig laddning. Alltså upp till kamp mot kvalen. Det är frågan om att frigöra sig från förtrycket. Och då, vad får man då för någonting? Istället för envälde, alltså folkvälde, då får man alltså massor. Istället för envälde så får man folkvälde. Men det otäcka är ju att det blir det demokrati. Det behöver dras åt den svarta färgen nu. Men vad är för skillnad på diktaturen Spanien och Chile i Ryssland? Vad är för skillnad på dem? Vad säger du, Basi? Va? Ja, berätta. Är det en röd eller svart diktatur? Svart diktatur. Och varför skillnad på den röda och den svarta diktaturen? Den röda är massans diktatur. Och den svarta är enväldet eller härskarklassens diktatur. Måste lära oss det här. Se krafterna som ligger emot evangelium. Alltså, vi ska göra klart för oss att det är en väldig maktkamp. Alltså, oerhörd maktkamp. Och de här idéerna, de bärs alltså ut. Och ett svärd blev givet. Han gick ut för att då, vad heter det? Gick mannen, vad heter det, så att människor skulle slakta varandra. Alltså människorna skulle slakta varandra. Och vad talade det där om? Den här röda hästen, alltså denna väldiga filosofi och denna oerhörda kraft, vad leder fram till? Till klasskamp och inbördeskrig. Klasskamp och inbördeskrig. Vi ska titta på det lite längre fram i texten här. Klasskamp och inbördeskrig, alltså man helt enkelt provocerar ut klasserna mot varandra, och det leder fram till inbördeskrig och till massslakt. Men vi måste komma ihåg att här handlar det alltså icke om militära konflikter. Här handlar det om politiska konflikter. På det här stadiet. Det är politiska konflikter som leder fram till det här. Och det är frågan om idén, inspirationen och sedan förkroppsligandet utav idén i blocken. Ska vi fortsätta med hästarna, ska vi gå vidare? Ska vi ta en svarta också? Det är lite riskfyllt det. Det är svarta häst, vi läser om den också. Nu ska vi komma ihåg att det finns ingen skillnad. Det finns ingen skillnad, alltså principskillnad på de här hästarnas tvegagångssätt, även om de, alltså metoden är densamma, även om resultatet blir annorlunda. Och vi läser nu om den svarta hästen också. Varsågod.
Och när det bröt det tredje inseglet hörde jag det tredje väsendet säga: kom. Då fick jag se en svart häst, och mannen som satt på den hade en vågskål i sin hand. Och jag hörde lika som en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: ett mått vete för en silverpenning, och tre mått korn för en silverpenning, och oljan och vinet må du icke skada.
Nu är det rätt märkligt, hörni, det här. Jag vill vara väldigt försiktig när jag säger det här, men jag kan inte låta bli att säga det ändå. Kan ni tänka er att den svarta färgen står tillsammans med oljan? Va? Kan jag tänka det? Den svarta färgen, det handlar om oljan. Och då handlar det om vete. Vi lägger märke till den röda hästen. Där handlar det om svärd och slakt. Men den svarta hästen, där handlar det om olja och vete. Så jag vill göra klart för det här. Svärdet som vi har här, som vi såg här uppe, det är naturligtvis i första hand inte en militär konflikt det handlar om, utan det handlar om en ideologisk kamp. En ideologisk kamp som leder fram så småningom till det vi skulle kunna kalla för, det som kallas, och det som naturligtvis också är, militära konflikter. Men här är det heller inte frågan om militära förvecklingar. Här är det fortfarande en politisk strid, men här har den här striden också en social aspekt. Där uppe är det en mer filosofisk, politisk, men här är den social. Olja och vete, den är social och ekonomisk. Förstår ni? Där, och där handlar det om att väga och mäta och betala. Och olja och vete, vad kan det handla om här nu då? Om vi går till Marocko exempelvis och länderna där nere. Jag skulle vilja fråga där, vilka länder kan man säga, vi var försiktiga när vi talar här, men vi vågar väl ställa frågan, vilka länder där nere just omkring de här staterna förutom Spanien är svarta? Helt enkelt regelrätta fasciststater. Bashir, du sa Marocko. Finns det flera? Va? Ja, vi börjar närma oss. Alltså, vi ska se här den röda kampen. Alltså, det, med dessa otroliga politiska förvecklingar. Så har vi den svarta. Den svarta filosofin, fascismen. Där det är kamp alltså, av en annan karaktär. Där det handlar om olja och vete. Där det handlar om alltså, om handel och dessutom där det handlar om en konflikt med en social dimension. Vad tänker ni på när ni hör det här? Vad tänker ni på då? Ja, visst förstår, det är ju helt otroligt. Ja, man har frågat sig, alltså bibeltolk har ju frågat vad som just menas med vin i det här sammanhanget. Men jag tror att vad det där är mer handlar om, alltså vi märker olja, vete, vin. Jag tror inte att det handlar om de här klasserna utav varor, utan jag tror fast med att det handlar om de områdena där just såna här saker produceras. Just de här sakerna finns, och varifrån kommer vinet i huvudsak? De här grupperna där. Det handlar om de områdena, alltså Medelhavsområdet. Och olja, var kommer det ifrån? Ja, det är Mellersta Östern det handlar, inte sant? Och striden här, det är frågan om den filosofi som så att säga på ett alldeles speciellt sätt präglar eller har blivit systemsatt i de här länderna. Och nu frågar vi oss, vad är det för filosofier? Och sen så märker vi, det står också, om vi läser i skriften här, om vi läser som det står, så heter det så här: ett mått vete för en silverpenning och tre mått korn för en silverpenning. Ja. Talar inte det här om två saker på en och samma gång? Överflöd och fattigdom. Gör inte det? Dessa otroliga motsättningar som kan finnas inom ett och samma system. Denna otroliga skillnad. Vete, vin, olja. Det är ju hårdvaluta det. Exakt. Så kommer silverpenningen. Den är inte värd någonting. De som ska köpa detta då, de får betala enorma summor. Och hur är det? Är det inte på det sättet att inom de här länderna och i de här systemen så är det på två klasser? Det är den fattige som blir allt fattigare och så är det den rike som blir allt rikare. Det ligger i själva systemet och det ligger i filosofin. Den svarta härskarklassen. Ja. Och det är svart kapitalism det handlar om. Där har jag sagt någonting som jag borde vara försiktig med, men jag har sagt det rent ut nu. Det är svart kapitalist, det är det handlar om. Men jag vill ställa en fråga till er. Jag vill ställa en fråga till er så här. Jag ska fråga er hur vi ser på det här. Alltså för det här är politiska frågor och sociala frågor utav väldigt stor betydelse. Frågan är hur vi ser på de här tingen. Hur upplever vi det här? Hur tänker oss om de här länderna? Hur upplever vi det som lever i ett sånt, ska jag kalla det, privilegierat land som Sverige? Nu vill jag fråga er, lyssna på här, vad jag vill komma fram till, nämligen det här. Vi tar om de röda färgen och så den svarta, oljevete och så vin och samtidigt detta fruktansvärda fattigdom. Alltså, i vårt land är väl risken för att vi kommer att påverkas utav den här ganska liten, är inte det? Eller hur? Det vill säga, på den här punkten är vi ganska klara. Vi vänder oss emot det där systemet. Eller hur? Men Marx evangelium, det predikas snart i varje kyrka. Brödskapsrörelsens möte exempelvis. Vad säger du, Barsidi, som kommer ifrån den här länen? Hur upplever du Sverige? Men menar du att Sverige är ett demokratiskt land då? Socialistiskt? Du tycker det? Tycker du det är bra eller om det är riskfullt? Nej. Är det någon av oss exempelvis som skulle frestas att hämta inspiration ifrån det vi skulle kunna kalla fascistiska länder i Sverige? Skulle vi påverka, tänka och kunna påverkas av de här länderna som det här handlar om? Marocko, Iran och så vidare. Det är väl ingen risk, va? Att vi i vårt officiella liv, vilka länder som påverkar oss? Ja. Yttrande och tänkefrihet, tankefrihet, ja. Ja. Yttrande och tankefrihet. Men den här frågan är alltså, om vi nu tänker oss de här polerna, den här röda, kan vi säga den här röda kinesiska och den här svarta. Frågan är, vad är det för kraft? Vi står nämligen under de här hästarnas inflytande. I vilken riktning leds vårt land? I vilken riktning? Ja. I vilken riktning leds vårt land för närvarande? Vad är det för kraft som påverkar oss? Vårt tänkande och vårt handlande. Är vi svarta eller röda? Ja, där risken är den alltså att vi blir influerade utav Marx mera än utav Jesus. För Jesus är vare sig svart eller röd, han är vit. Och där ligger problemet. Men vi ska se på vi ska gå till nästa, men vi måste skynda oss, för den tiden går ju så fruktansvärt fort. Vi har ju bara några timmar kvar. Vi läser nästa här nu då. Nu har vi sett det här om oljan, vete, vin. Va? Jo, jag tänkte sätta ut ett årtal på den svarta hästen här, men jag avstod ifrån det. Därför att vilket skulle ni vilja föreslå? Va? Vilket skulle ni föreslå? 1923. Och vem tänker vi då på? Mussolini. Men det är personifierat där, alltså. Vi kunde fortsätta med Franco. Ja, det är ett jävelskap från början. Tänk vilket elände. Och så lägger vi märke till en sak, att när alla de här hästarna har dragit fram, vad får han då se? Vad får han då se? Ja, då kom den blekgula hästen. Men vad får han se för någonting? När de hästarna går fram, då får han se under altaret. Vilka då? Va? Det är martyrskaran. Här har du ryttarnas framfart, och skörden visar sig under altaret. Det är ju klart att en filosofi, den måste uppbäras utav en kraft, och den måste ha en maktapparat till sitt förfogande. Och den svarta hästen och den röda hästen har varit i kamp mot evangelium. Våldsam kamp. Jag frågade om att röja ut evangelium, röja bort alla spår i evangelium, Jesu Kristi lära. Resultatet har blivit att kristna har kastats in i förföljelse, och de har lidit döden som martyrer. Och så läser vi nästa vers. Varsågod.
Och när det bröt det fjärde inseglet hörde jag det fjärde väsendets röst säga kom. Då fick jag se en blekgul häst, och mannen som satt på den, hans namn var döden, och dödsriket följde med honom. Och åt dem gavs makt över fjärdedelen av jorden, så att de skulle få dräpa med svärd och genom hungersnöd och pest och genom vilddjuren på jorden.
Jaha, vad kan det här vara för någonting? Nu vill jag fråga här då, vad kan det här vara för en fuling som trädde fram en sån otäck färg? Då fick jag säga en blekgul häst, och mannen som satt på den, hans namn var döden, och dödsriket följde med honom. Vad kan detta vara? Vad kan det vara för dödsföraktande skara? Dödsriket följde med honom. Och det var som döden och dödsriket. Vad tror ni? Va? Döden och dödsriket. Det låter blekgul häst som träder fram. Vad kan det vara? Va? Vad är det för blekgul häst med döden? Här kommer. Vad då för någonting? Nej du, nu är vi inte längre inne på, observera, här handlar det inte längre om politiska, sociala, utan nu kommer vi in på tekniska områden. Det har gaser och, ja, det kommer hela detta ohyggliga. Det är frågan, det handlar helt enkelt om hela miljön, alltså fördärvet och alltsammans det här. Den här blekgula häst som alltså förstör livsmöjligheterna för hela mänskligheten. Jag vill peka på här nu, om ni har följt ner noga nu, så ser ni här att detta går parallellt med varandra. Du ser först den vita hästen, har evangelisk segertåg. Har du den röda hästen, där har du en politisk idé. Här har du också en politisk, men där är det förutom den politiska innehållet socialt, ekonomiskt, av en annan karaktär än här uppe. Så småningom så kommer vi in till den blekgula hästen, och då möter vi den tekniska sidan av det här fruktansvärda eländet. Och jag har en känsla av att hela mänskligheten sitter i dödens väntrum. Är det inte så? Genom de ohyggliga tekniska resurser som människor förfogar över. Och vad kan det vara för blekgul och heter, och dödsriket följde honom? Döden. Just det. allt sammans detta. Döden. Här har vi allt sammans detta som har med mänsklighetens tekniska skicklighet, så att man använder sig som döden i civilisationens tjänst. Och döden i humanismens namn. Där har du barmhärtighetsdödandet. Där har du abortsystemet. Och där har du miljöförstöringen, som förbryter och förstör allt liv. Allt sammans det här finns det. Och de här hästarna, de för fram över mänskligheten, över civilisation, bearbetar sinnena, öppnar alltså för den, öppnar för filosofin, för argumenten. Och dessa, så att säga, bejakas, tas emot, vi indoktrineras. Så skapar vi, så att säga, systemet som blir förutsättningar för det. Så bärs det upp, ingår, integreras det med samhället, integreras det med livsmönstret. Har det döden i sitt släptåg. Men vi måste vara klara. På det här stadiet handlar det hela tiden om filosofin. Alltså så för fram det. Hästen, ryttaren, inspirationen, idén. Jag tycker att det är fantastiskt att läsa Bibeln och se att allsammans finns där. Ja, det kan vara, alltså det finns sådana där skiljaktigheter. Men jag ska tala om för den sak att den svenska Bibeln, den följer de äldsta handskrifterna på det här området. Så den är tillförlitliga. Alltså den är tillförlitlig. Det finns vissa skillnader. Det vill säga det kan vara, när det gäller själva handskrifterna, så kan man komma i svårigheter då det gäller att liksom välja vissa saker, välja vissa uttryck eller vissa ord eller meningar. Då brukar man väljer det som är mest sannolikt. Och jag har tagit reda på de där frågorna, och det visar sig att de äldsta handskrifterna har den svenska bibelöversättningen följt, medan däremot den norska, engelska och franska följer Luther. Så att den svenska bibeln är alltså mer trovärdig, helt enkelt, på de här områdena än de övriga översättningarna. Nu är frågan den här. Nu är frågan den, vad ska vi sätta för årtal på det här nu då? Vi har 1905, 1917, 1923. Det här drar fram och det går vidare. Vad ska vi sätta för årtal? Ja, 1945. Då liksom trädde den här hästen fram. Jag höll på att kalla honom för Truman. Marshallhjälpen, ja, kanske också. Ja, vi får att, varför jag valt att gå till väga på det här sättet är därför att vi ska se att hela den här situationen som vi befinner oss i, den finns egentligen i skriften. Det är klart förutsagt där. Döden och dödsriket följde honom. Men så går vi över i nästa etapp. Nästa etappen i det här skeendet. För det är tre etapper. Det är en etapp till. Och så är det ytterligare en, den sista, den tredje. Och vi ska tala om dem. Jag vill inte dölja det faktum att jag tror för min egen del att döden och dödsriket, som här träder fram och som ger makt åt vilddjuren att i sin tur döda, det här tror jag har med kärnkraften att göra. Till och med det kärnkraft som användes i nyttobruk. Jag tror att när tiden är inne, så kommer vi att uppleva vilka fruktansvärda fasor som mänskligheten har konserverat i sitt välfärdssystem. Så, och dessutom så vill jag säga det, att döden och dödsriket gav makt åt vilddjuren på jorden. Jag tror också, det vill jag säga till er här, jag tror att detta sammanhänger med den ligabildning, den gerillaverksamhet som vi kommer att få se i långt större utsträckning än det vi gjort tidigare. Vi har sett dem få foga exempelvis över konventionella vapen. Vi kommer att få se ligor som träder fram med atomvapen till sitt förfogande. Vilddjuren på jorden, det är alltså vilddjurs, så att säga, mentaliteten förkroppsligad i gerillaverksamhet och terroristgrupper. som inte bara har k-pistar och konventionella vapen, utan har till och med atomladdningar, och kommer att helt enkelt neutralisera folkens rättsskydd, så att polismakten blir helt enkelt den blir utslagen. Det dröjer inte längre. Det ska ni komma ihåg. Och därför ska vi säga döden och dödsriket, alltså som trädde fram med dessa väldiga resurser, delade sen på det här till vilddjuren. Och så har vi den här terroriströrelsen som uppträder med denna väldiga rustning. Och vi har sett lite av det. En liten upptrappning har vi varit med om, och upptakten till det har vi också sett i vårt eget land. Inte minst på västtyska ambassaden i Stockholm. Det är bara en liten alltså förvarning om vad som kommer att ske. Det ska jag göra klart, för det kommer att ske. Jag tycker också det är skrämmande att se vilken reaktion som man märkte hos svenska myndigheter. Den här otroliga överlägsenhet som man visade över att de hade klarat den där situationen. De har visst inte klarat det. Det är dårskap multiplicerat med galenskap och påstå något dylikt. Det som gjorde att det inte blev ett mycket svårare resultat än det som skedde där, det var de här personernas oförmåga, tekniska oförmåga, och kanske också låg det på det psykologiska planet, deras nervositet. Det hade blivit långt allvarligare om de hade så att säga genomfört planen efter ritningarna, men det lyckades de inte med. Och att det nu liksom är en slags nervspänning mellan de här ordinära polismakten och de här grupperna, det förstår vi. De här grupperna är i underläge och har också ett psykologiskt underläge genom opinionerna, men den kommer snart att svänga över på det, jag höll på att säga, de här gruppernas sida. Vi kommer snart att få se helt andra utslag utav det mycket djupt komprimerade hat som finns i stora delar av världen emot det som kan kallas för välfärds- eller industriländer. Och den striden, den kommer att gå vidare, det kan ni vara övertygade om. Bara vänta när Vietnam nu liksom går till historien och man får andra objekt att ägna sig åt och engagera sig i. Ska vi snart få se. Därför ska vi ska göra naturligtvis, det är det att vi verkligen blir utrustade med gudomlig kraft och myndighet på ett sådant sätt att vi kan avslöja fiendens alla planer då det gäller att likvidera och neutralisera församlingen, så inte vi kommer in i någon socialpolitisk förveckling, utan kan stå ovanför alltihop och predika evangelium och rädda människor in i Guds rike. Det är det som är vår stora uppgift, och Gud vill hjälpa oss till det för ditt namns skull. Nu vill jag här peka på några saker som förekommer i den här vers, i det här kapitlet till sist. Det heter det 12:e versen, någon läser det. Varsågod.
Och jag såg lammet bryta det 6:e inseglet. Då blev det en stor jordbävning, och solen blev svart så som en sorgdräkt, och månen blev hel och hållen så som blod.
Stor jordbävning var det första. Vad hände det sen? Solen svart som en sorgdräkt var det andra, och månen hel och hållen som blod. Och den 13:e versen. Varsågod.
Och himmelens stjärnor föll ned på jorden, så som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter då det skakas av en stark vind.
Ja, himmelens stjärnor föll ned på jorden, Det var en fantastisk, dramatisk beskrivning utav skeendet. Och då vill jag fråga er, vad är det här för jordbävning som vi kan läsa om här? Vad är det för jordbävning? Och sätter vi in det här nu i det rätta sammanhanget, så börjar vi förstå och ana Jesu egen undervisning i Matteus 24. Så börjar vi förstå och ana också andra sammanhang i skriften, exempelvis Jakobs brev. Åh, mina vänner, det är dags för Guds folk att vakna. Jag säger att dags att vakna. Det är verkligen på hög tid att vi vaknar över situationen och inte bara börjar söka karismatiska gåvor, men gör sinnesändring och överger vår girighet, vår materialism, vår girighet, vårt överflöd, materiella överflöd, så det inte går med oss som det heter om dem. Om vilket Jakobs brev säger, de har gött sig på sin slaktdag, det vill säga de har profiterat på världens katastrof. Jag skulle nästan vilja säga, vilka är det som har tjänat på olyckorna, jordens olyckor, om inte det är namnkristendom, gjort sig rik. Men vi kan se här, det handlar om jordbävning. Det blev en stor jordbävning. Och i Matteus 24, där säger Jesus så här i den sjunde versen, Matteus 24:7, och vi kan läsa den sjätte versen också. Ja, varför ska vi inte läsa det? Vi läser 4, 5, 6, 7, 8. Varsågod. Matteus 24. Någon läser.
Då svarade Jesus och sade till dem: se till att ingen förvillar er, ty många skola komma under mitt namn och säga jag är Messias, och skola förvilla många.
Ja, detta har vi alldeles missförstått, därför att det heter så här att många skola komma och säga jag är Messias. Och då kan man fråga sig så här: hur ska en sådan Messias gestalt legitimera sig? Vilket alibi har en sådan Messias gestalt som gör att han kan bli trodd? Va? Vad är förutsättningarna? Va? Ja, vi läser där en gång till, och så läser ni vidare. Många ska komma och säga jag är Messias.
Många skola komma under mitt namn och säga jag är Messias, och skola förvilla många.
Va? Har ni tänkt på det, mina vänner? Har ni tänkt på det i de här färgerna som vi har sett här? Den svarta färgen har sin Messias gestalt. Har ni tänkt på det? Den röda färgen har sin Messias gestalt. Det handlar om världsräddare som ska rädda världen. Har du tänkt på att den gula, till och med döden, har sin Messias gestalt? Har du tänkt på det? Alla de här idéerna, filosofierna, inspirationerna, de har sin Messias gestalt, sin Messias bild. Det finns knappast en som saknar en sådan bild, en bild av Messias. Jag hör på att Broderskapsrörelsen har sin Messias gestalt, KDS har sin Messias gestalt, kyrkan har sin Messias gestalt, eller hur? Kommunismen har sin, fascismen har sin, och alla, jag höll på att säga, har sina tempel och sina kyrkor, sina altaren och sina symboler. Och alla vill auktorisera sig med Jesu namn eller i gudomens namn. Och det har blivit allt mer vanligt att till och med den ateistiska materialismen har börjat låna utav kristendomen. Så idag talar man om den ateistiska teologin. Och hör här, jag vill säga det här: solen blev svart och månen blev röd. Varför blev solen svart? Här har du de olika messias gestalterna som så att säga, vadå, betäcker uppenbarelsens ljus. Istället för uppenbarelsens friska levande ljus så får man den röda månens härlighet. Och vad är den röda månen för någonting? Vad är den röda månen? Ingenting annat än de där revolutionära idéerna som har sin upprinnelse och förutsättning i det svarta sorgdoket som döljer solen. Ge oss tillbaka evangelieljus, och kommunismen är besegrad. Förstår du? Ge oss evangelieljus, och fascismen är besegrad. Ge oss evangelieljus, så är både teknokratin och byråkratin besegrad som idé och filosofi. Frihet Gud, ge oss evangelieljus, uppenbarelsens ljus tillbaka, så är det sociala evangeliet besegrat och kulturkyrkorna är besegrade. Förstår du det här? Oh, vilket evangelium vi har. Tror du det, så säger jag amen. Tänk vilket evangelium vi har. Oh, vilket evangelium. Vilket budskap vi har. Pris att vara Herrens underbara namn. Men du förstår, varenda en utav de här idéerna, de drar ut till människorna. Därför att i varenda mänsklig individ så finns det en kontaktpunkt för frihet, för frihetsbudskapet, för rättvisebudskapet, rättfärdighetsbudskapet. Men istället för att ge andlig rättvisa, så går man ut med ett politiskt budskap, och så döljer man döljer ljuset, man döljer härligheten. Så kommer man med den blodröda månens härlighet, mänskliga filosofier och idéer av revolutionär karaktär. Orkar ni med några minuter till?
Ja, alltså, jag är oerhört angelägen om att få säga det här det sista slut. I nästa vers, alltså, se att ingen förvirrar, det många som kommer under mitt namn, så jag är Messias och skulle förvilla många.
Jag höll på att säga som kvinnorna sa vid graven: de har tagit vår mästare, gjort om honom. Har de inte gjort det? Har tagit honom och gjort om honom. Och så har de framställt honom på ett nytt sätt. Jag höll på att säga, de har varit och hämta linnebindlarna, allt som låg där, de har varit och hämta allt samma, allt yttre. Och så har de skett på honom någon passande idé eller filosofi som skickar ut honom till mänskligheten med några löften om frihet, social rättvisa och så vidare. Tagit vår Jesus. Men vi får kunna för mänskligheten, han är uppstånden. Han lever. Han är uppstånden. Halleluja, ära vare Gud och Lammet. Han är inte bortförd som lik. Han gick själv ur graven. Halleluja. Han är uppstånden. Tror du det, så säger jag amen. Han lever. Han sitter på faderns högra sida i härligheten. Gud var evigt lov. Han har inte tappat balansen eller besinningen eller förlorat kontrollen över situationen. Han ska komma igen som den stora befriaren. Ära vare Gud. Och då heter det, då kommer han på den vita hästen. Gud vare evigt lov. I det sista stormaloppet. Men då ska alla dessa filosofier och alla de härskaror som blir besatta av idéerna och inspirationerna, de ska möta honom i det sista slaget. Gud vare lov. För Jesus Kristus ska segra.
Vi går vidare och så läser vi, och nu kommer det, vi knyter an här där det säger Jesus: folk ska resa sig upp mot folk och rike mot rike. Här kommer revolterna, och där har vi jordbävningen. Folk ska resa upp mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Det vill säga, där har du de revolutionära rörelserna, hungersrevolten, ungdomsrevolten. Och jag tycker synd om mänskligheten. Och jag tycker synd om ungdomen som mönstras under olika fanor. Oh, vad synd. De brinner. Många av dem är med idealismens låga. De går ut för att bekämpa orättvisorna, och innan de har bränts ner så är de fångade under nya ok. Ty det var förgängelsens trälar som lovade frihet. Men förgängelsens trälar har ingen frihet att ge. Befriaren är Jesus. Och vad det handlar om, det är inte strukturernas förändring utan personlighetens befrielse. Och därför vill jag läsa. Vi ser här rike mot rike, det ska bli hungersnöd och jordbävningar och denna orten, på denna ort efter den andra. Men allt detta är alldeles begynnelsen till födselvåndorna. Jag skulle kalla det hungersrevolt och ungdomsrevolt. Det finns ingen människa idag som kan sova gott med ett bankkonto, med tillgångar outnyttjade. Det finns inga möjligheter i den här tiden med rikedomar av den ena eller andra arten, när massorna hungrar både efter fysisk föda och andlig. Det är otänkbart. Och där har vi ett fruktansvärt ansvar. Och jag vill peka på det här. De stora jordbävningarna kommer. Jag skulle vilja säga det, när folken kommer att resa sig upp i protest mot överflödssamhällena. Och jag skulle tro att vi kommer att uppleva, jag höll på att säga skörden, enligt Jakobs brev, så kommer den att bli förödande och fruktansvärd. Vi ska läsa, vi går till Uppenbarelseboken igen. Ska vi läsa om det här. Uppenbarelsebokens sjätte kapitel läser jag om jordbävning. Men i det åttonde kapitlet i Uppenbarelseboken, där står det också i den fjärde versen, i den tredje versen kan vi läsa, det heter: och en annan ängel kom och ställde sig vid altaret, och han hade ett gyllene rökelsekar, och mycket rökelse blev given åt honom för att han skulle lägga den till alla de heligas böner på det gyllene altare som stod framför tronen. Och ur ängelns hand steg röken av rökelsen med de heligas böner upp inför Gud. Och ängeln tog rökelsekaret och fyllde det med eld från altaret och kastade elden ner på jorden. Då kom och torden och dunder och ljungeldar och jordbävning. Det heter i Gamla testamentet, ropet från Sodom har stigit upp. Det var det rop som samtidigt icke hörde ifrån de förtryckta, från de hungrande, från de utslagna. Det hörde man icke i sitt välfärds- och materialistiska lyckorike. Men Gud hörde det. Gud hörde det. Och vi talar om Sodom och Gomorra, då tänker vi på homosexualitet och sedliga utsvävningar. Mina vänner, det är inte det som är synd i Sodom och Gomorra. Det var straffet för synden. Det var straffet för synden. Det blev prisgivna Gud. Men synden i Sodom och Gomorra, det heter i Hesekiel 16. Där får vi veta vad som var synden. Här var synden i Hesekiel 16 och 49. Vi kan läsa från 48 vers. Så sant Herren lever, säger Herren, Herren din syster Sodom och hennes döttrar har icke gjort vad du och dina döttrar har gjort, säger det till Jerusalem. Se, detta var din syster Sodoms missgärning, fasten höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar beskärd, understödde hon likväl icke den arme och fattige. Tvärtom blev de högfärdiga och bedrev vad styggligt var inför mig. Därför sköt jag dem när jag såg detta. du på grund utav hårdhet, själviskhet, på grund utav materialism och det tillslutna hjärtat kom straffet för synden, som var sedliga förvillelser markerad i homosexualitet, det vill säga gränserna mellan könen suddades ut och hela släktet förvandlades, påverkades, männen feminiserades och kvinnorna maskuliniserades. Men mitt i allt detta så tränger det igenom ett rop ifrån de förtryckta, från de hungrande, från de fattiga, från offren för välfärden. Och det ropet steg upp inför Gud. Och nu ska du få höra här, min älskade vän, det är den staden som står så som förebild för det avfälliga, för den avfälliga kristenheten. Därför att i uppenbarelsebokens 12:e kapitel, uppenbarelsebokens 11:e kapitel, lyssna noga när jag läser det här, uppenbarelsebokens 11:e kapitel 8:e vers, där heter det: och deras döda kroppar skulle bli liggande på gatan i den stora staden, den heliga staden, som andligen talat heter Sodom och Egypten, den stad där också deras herre blev korsfäst. Och du är frestad att säga dig en sak, min älskade vän: hela kristenheten håller dagligen på att korsfästa Jesus Kristus. Vet du det? Det är andliga Sodom och Gomorra. De korsfäster Jesus Kristus. För vet du vad Jesus sa? Det har ni gjort emot en av dessa minsta små, har ni gjort emot mig. Att stänga till sitt hjärta, att tillsluta sitt hjärta, att berusas av högmod eller bedövas av missmod, det är synd. Men ropet hade stigit upp inför Gud, heter det. Han sände sina sändebud, och innan några katastrofer drog över förbannelsens städer, så kommer frälsningsbudskapet via de sändebud Herren hade avskilt. Och där ska jag säga den sak, min älskade vän: vi läste om jordbävningarna, de hungrande massorna, den privilegierade del av mänskligheten. Den kristna skaran har i stor utsträckning slutit till sina öron. De hör icke ropen ifrån de förtryckta, från de sargade, från de plågade och härjade, utan de lever, jag höll på att säga, orubbat på och njuter ostört utav sin materiella välfärd och sin andliga välsignelse. Så kommer jordbävningen. Den kan inte registreras på någon seismograf i Uppsala, men den registreras i människornas samveten. Men Gud var evigt lov, jag skulle vilja säga så här: mitt i detta nödens, våndans och ångestens tid, så är det människor som har börjat ropa till Gud. Och de ropar, och rökelsen, jag höll på att samlas där uppe, skåran blir fyllda. De blir fyllda. På samma sätt som Abraham bad för Sodom och Gomorra, så finns det människor som beder till Gud. De ropar över förbannelsens städer, över detta Sodom och detta Egypten. De beder, och rökelsen samlas, och så vältras böneskålarna, och så får vi en ny jordbävning. Men då är det inte revolutionära rörelser, utan då är det väckelserörelser. Väckelsen. Det är väckelsen. Halleluja. Och så har vi det här igen, den vita hästen. Den träder fram med sin makt och sin härlighet, och så blir människor frälsta. Är det inte fantastiskt? Det är därför jag lever. Skulle jag inte få tro på det här, hör du, så skulle jag gå rakt ner i Nybro Viken. Jag skulle inte leva en dag till. Inte. leva i detta gytter av elände och förbannelse. Där människor slaktar varandra, hånar varandra, tar livet av varandra, berövar varandra inte bara materiella egodelar, men berövar varandra lyckan, glädjen, friden, tron, kärleken, hoppet, renheten. Plundrar varandra ända in i döden. Därför att vi har sett dessa hästar dra fram över mänskligheten. Jag skulle inte våga leva en dag till. Jag skulle gå rakt ner i Nybroviken. För jag har en känsla av att självaste helvete kan snart inte bli sämre än det helvete mänskligheten jag håller på att bereda åt sig. Jag tror att detta helvete är så vidrigt så inte ens Satan vill hit. Han vill hålla sig där uppe så länge det finns möjligheter. Men när bruden far upp, då tvingas han ner. Han vill inte hit, men då ska han hit till det elände som han själv har varit med och ställt till. Då ska han verkligen få se det på nära håll. Men här har du det. Det är rökelsen, bönerna, ropen. Och vilka är som beder? Det är inte de som mår gott. Det är inte de som har det bra. Det är inte de som sitter vid väldukade bord, har garderoben full, som njuter. Det är inte de som känner sig så där. Som känner sig ostörda. Utan den nödens, behovens, sorgens, ångestens, lidandes barn, de ropar. Och de ropar som regel till döva öron. Kyrkorna hör det inte, predikanterna hör det inte, de kristna hör det inte, men Herren hör det. Herren hör det. Herren hör det. Och jag har en känsla av att skulle du och jag kunna registrera alla de rop som stiger upp till denna himmelens Gud i denna stund ifrån denna stad, ifrån alla välputsade fasader bakom där människor rop, skulle vi höra det, det skulle vara ett öronbedövande rop. Men det samlas där uppe. Vet du, där så välter böneskålarna, så blir det jordbävningar, det blir väckelse. Halleluja, det blir jordskred och människor kommer till tro på Jesus Kristus och de får människovärde tillbaka. Ära vare Herrens underbara namn. 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 Vi lovar dig, kära Herre Jesus Kristus. Tack för väckelsens välsignade kraft. Halleluja, halleluja. Tack för väckelsen, kära Gud, mitt i detta Sodom och Gomorra. Tack för väckelsen. Tack för Abrahams själarna, kära Gud, som står där som förbindelselänk från himmel och jord. Tack för dem som står för dig. Vi prisar dig därför. O Herre Jesus Kristus, vi lovar dig. Jesus, Jesus. Du, den här jordbävningen följdes av solen blev svart som en sorgdräkt. Jag har en känsla av att det vilar ett sorgens flor, en sorgens slöja överallt för kundens i tiden. Den är socialt inriktad. Den är intelligent och väl tillrättalagd. Men den är död. Det finns inget av uppenbarelsens ljus. O människor längtar efter att se solen, härlighet, uppleva dess värme. Vad möter de? De möter den röda månen. Ett landskap utan kreativitet, alltså utan skapande kraft. Månen blev hel och hållen som blod och himmelens stjärnor föll ner på jorden. Himmelens stjärnor, budbärarna, änglarna. Förlorar kontakten med den eviga världen, börjar ägna sig åt det sociala evangeliet, ska försöka förbättra jorden, med evangeliet hjälp ska den förbättra jorden, reformera jorden. De har fallit ifrån sina positioner. Så som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter och det skakas av en stark vind, och så heter det himmelen vek undan. Så som när en bokrulle rullas ihop, himmelen vek undan. Och det är just det som har skett. Solen gick förlorad, månen trädde fram i sin blodröda färg. Vi fick ett socialt evangelium, ett liberalt evangelium, ett tolerant evangelium, ett reformbudskap för jorden. Men evighetsperspektivet gick förlorat. Himmelen försvann i sångerna, i tillbedjan, i livet. Och så heter det vidare, resultatet: himmelen vek undan som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades bort från sin plats. Det vill säga, hör du, lyssna min älskade vän, den rullades ihop och rationaliserades bort utav detta förnuftiga månbudskap. Och alla fasta punkter i tillvaron försvann, och en rotlös människa driver vidare utan att ha någon fast punkt, vare sig en bergklippa eller en ö. Det finns icke ett löfte längre att ankra vid, att tro på. Himmelen vek undan, de fasta punkterna försvann, löfterna gick förlorade. Mina vänner, det gäller för oss att göra klart för oss vad det här är för rörelse. Och så heter det: och konungarna på jorden och stormän och krigsöversten och det rika och det väldiga, ja, alla både trälar och fria dolde sig i hålor och bland bergsklippor. Det vill säga, den här rörelsen, den här samlade rörelsen, den går till attack. Den här revolutionen går till attack emot det etablerade. Etablerade, det byråkratiserade, det teknokratiserade, det välfärdssamhället, stormännen, konungarna, krigsöverstarna, går till attack emot etablerade. Och de ropar sin nöd till bergen och till hålorna. Och vad är det för berg och för hålor som blir deras beskydd? Vad är det? Det var det bergen som de tidigare inte ville ha någonting att göra. Helt plötsligt så börjar de ropa till bergen, till de löften som de tidigare trampade under sina fötter, om hjälp och befrielse. Men Gud var evigt lov, jag säger en gång till, det finns andra jordbävningar på gång. Väckelsens heliga ande är fortfarande verksam, och vi ska se människor frälsas ut ur fördömelse, förgängelse och förbannelse in i Guds rike. Och det är det vi vill satsa på, eller hur?
Amen.
Halleluja. Vi tackar dig, kära Herre Jesus Kristus, för att du har givit oss ditt eget evangelium. Åh, Herre. Det är inte bara massorna som ropar på befrielse. Det kommer den dagen då också de privilegierade ska ropa. Då de ska göra den erfarenheten att deras berg, deras trygghet, icke längre kan ge dem skydd. Deras polis och deras armé icke längre kan beskydda dem. De ska ropa till högre makter om befrielse, hjälp och räddning.
Men halleluja, vi tillhör inte revolutionära rörelser och terroristgrupper, heller inte de privilegierade som ska ropa på det ena eller andra sättet. Vi tillhör Guds utvalda folk. Vi har fått den här möjligheten att förmedla budskapet om den uppståndne frälsaren till fattig och rik, till svart och vit, till hög och låg, och göra det med frimodighet. Garna är fulltalig, då kommer han igen. Sant? Och vi kan påskynda hans tillkommelse. Låt oss ställa upp nu när han mönstrar oss. Gå in i ledet, gå under korsets segerrika fana. Följa honom ut i striden. Nu gäller det förstås att stå helt för Jesus, så du inte glider in i fredsrörelser, i andra rörelser, varken av den ena eller den andra karaktär, ekumeniska eller karismatiska, utan stå för evangelieordet, uppfylld av den helige ande. Är det här som upplever att du vill ha förbön för att verkligen kunna viga ditt liv i Jesus tjänst, och lyft handen emot himlen, ska vi be tillsammans att Jesus får möta med oss varenda en. Lyft din hand emot himlen.